I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jag är lite lomhörd.
Jag är lite kissnödig.
Hallå, hallå.
Och godis.
Godis.
Men vi är så påpassligt.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av programmet Dilemma. Här i podden så har vi en exklusiv inledning som ju inte hörs i radion. Vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen och sen fortsätter ju programmet precis som vanligt. Och om du lyssnar via iTunes eller i podcaster så får du väldigt gärna prenumerera på den här podden. Och så kanske ge oss en recension, men bara om du tänker säga någonting snällt. Maila mig på dilemma@mixmegapol.se så ger panelen sina tips och synvinklar på ditt dilemma kanske. Dagens panel består av Micke Tornving, hallå där!
Hallå!
Hej!
Hej.
Som vi hänger med på radion här på Mix Megapol på morgonen rätt ofta.
Men jag känner mig lite ensam, så jag var länge sedan jag träffade dig så jag tänkte jag kommer hit.
Vad skönt!
På vinst och förlust, och där satt du.
Skådespelare, komiker och föreläsare.
Ja, inte jag.
Jo då.
Okay.
Mm. Mästarmoderator.
Okay.
Ja. Sen har vi också Martina Haag, författare, skådespelare. Hej!
Hej, vad kul att få vara med.
Roligt att träffas. Det var länge sedan.
Det är premiär första gången för mig på det här.
Kul! Ja. Det är andra gången som jag är Anders S. Nilsson, så att vi får hjälpa varandra då.
Okej. Okay.
För det är Anders S. Nilsson som brukar vara programledare här, men han är borta idag, så nu är jag här.
Ja.
Och sen så har vi fantastiska Faro, som vi kallar Faro och Groth. Hej!
Hej!
Som är programledare både på tv och radio och också, nu ska vi säga här, vad är det du heter? Chefsambassadör och mästerparfumör.
Chefsambassadör och mästerparfumör.
Det låter bra.
Men vad är du på Dior? Det är Fragrance Ambassador. Doftambassadör kan man säga.
Och vad gör, vad gör du då på jobbet? Liksom?
Man jobbar med parfymer typ. Jag kan allt om Diors parfymer. Det bästa sättet att beskriva det är faktiskt som ambassadör.
Men du jobbar på deras kontor. Det är inte så att du, alltså ambassadör, då tänker
jag
instagrammar och Dior luktar gott och sen så går, får du pengar. Eller gör du mera jobb liksom.
Kan riktigt, jag få lukta på dig?
Ja, det kan du få göra. Riktigt så bra är det inte riktigt. Utan det är mer ett riktigt så här 9-5 jobb. Det är inte så mycket instagrammande tyvärr.
Men vad god, lukta på mig. Jag är
det luktar nytvättat mer än dig. Lite
som, ja, jag är för dagen iklädd Dior om.
Jag kände det direkt. Det hör man på din smekande stämma.
Ja, det är den här lite förmognare män.
Micke Tornving har precis spenderat en hel vecka i hemvärnet. Så vad du doftar, det kanske vi inte ska gå in på.
Ja, nej, men nu har jag ju duschat och genomfört personlig hygien.
Så trevligt.
Ja.
Hörrni, vi tänkte innan vi går igång med våra fantastiska lyssnares dilemma så ska vi börja med ett personligt dilemma från Martina Haag.
Jag har ett litet problem. Jag bor i en etta i Alvik, men nu har jag fått nys på en hyreslägenhet som vi ska byta rakt av.
För att fråga innan vi går vidare, ja. Är ettan som du bor i nu, det är precis utanför Stockholms innerstads kärna kan man säga.
Ja, precis.
Är det också en hyresrätt?
Ja, hyresrätt du har en mot hyresrätt. Ja, en hyresrätt etta mot en hyresrätt trea. Det är inga pengar emellan. Det här är ett norrländskt par som har liksom ärvt den här hyresrätten då av sin mormor, men nu vill de bo nära de norrländska föräldrarna i Alvik för de ska få bebisar, de ska få tvillingar. Jag vill inte säga så här att ibland så brukar man så här be att man får ommålat eller något när man byter en trea mot en etta, utan jag är bara jätteglad för att få den här stora lägenheten. Men nu kommer dilemmat. De ska ju ha tvillingar. Och min granne, han är jättegullig, men han är helt galen i att spela saxofon dygnet runt. Ja, ska jag berätta?
You get where this going.
Ja, men alltså jag bara känner så här, för om jag säger så här, hörrni, han är som man bankar i vägen. Han bara okej, och sen så börjar han i alla fall. Ska jag berätta det här för dem? Det är ganska stor chans att de byter sin underbara trea. Så jag att det var terrass också. En liten terrass, men ändå. Mot någon annan lägenhet än min. Eller ska jag inte säga något?
Så du har alltså en hyresrättsetta där du bor tillsammans med dina barn. Och du kan få byta den mot en trea som du har råd att bo i med dina barn. Och de ska flytta då till den här ettan, för de vill bo nära sina barn som ska få barn.
Nej, de bor nära sina föräldrar nu när de ska få tvillingar. Du förstår, tvillingar är ganska
så
jobbigt.
Så de som ska bo i ettan ska själva ha tvillingarna där?
Ja. Oh, wow. Och då är den här, han är jättetrevlig och man kan liksom låna sig salt och socker och alltihopa, men han spelar saxofon som att det inte fanns någon morgondag. Och om man bankar eller ringer på, han bara, oj gud, förlåt, förlåt. Och så börjar han igen.
Vad säger Micke Tornvik?
Ja, alltså det är egentligen inget större dilemma. Om vi börjar med sakläget, som Leif G.B. Persson skulle säga. Så är det alltså ett par som ska få tvillingar, som helt frivilligt går in i en byteshandel med en trea i innerstan mot en etta i Alvik. Och inget ont om Alvik, men redan där är de inte fullt tillräckliga, anser jag, va?
Men det är nog för att de inte så hittar så bra i Stockholm.
Nej, och då får de skylla sig själv. Och för en trea i det området i innerstan så skulle jag skulle ljuga för min egen mor.
Okej.
Okay. Så att jag skulle hålla käften och byta telefonnummer.
Jättesnabbt.
Efter inflyttningen.
Vad säger far och grot?
Ja, men jag är lite inne på hans spår, förutom att jag älskar ju Alvik. Jag bor ju själv i Alvik. Eller jag bor inte i Alvik.
Jo, men strunt nu i... Jo, men i början själva...
Men jag tycker att det är ett icke-problem. Alltså det är ju inte ditt problem om han börjar spela saxofon.
De kommer vet ju att han spelar saxofon. Ja. Det vet ju inte paret.
Nej, men they'll find out. Och då, när de väl kommer på det, då är det ju inte Martinas problem längre. För att de kan ju inte komma och byta tillbaka.
Nej, utan men det bara känns så himla... Man tänker
du får säga så här, om de skulle höra av sig, då får du bara... Nej, men han börjar spela saxofon. Men gud vad det var bastuba förra veckan. Något sånt, så att man får göra det lustigt.
Men
av det,
kan du inte säga till dem så här... Bara så ni vet, det finns en granne, han gillar att spela saxofon. Man är jättetrevlig, bara prata med honom om det blir problem. Då har du sagt det, då har du behöver inte leva med att...
Fråga om de gillar Careless Whisper.
Men jag tänker också att de kommer ju ha väldigt skrikiga bebisar, så det kanske blir liksom
ett... Ja,
där har du en
saxofon poäng. Kan ju vara väldigt sövande, så det kanske är super win-win för dem.
Ja, jag skulle säga, för bebisarna tror inte att det är någon fara. Det är nummer för deras egen nattsömn, tror
men
inte
de kommer ju ändå inte sova någonting, för de har ju tvillingbebisar. Då sover de i alla fall ingenting. Alltså det gör ingenting. Gud vad skönt. Hörrni, nästa vecka då är det middag på terrassen.
Det låter i och för sig som min version av helvetet, att man skulle höra tvillingskrik kombinerat med...
Ja, men det är tillbaka till kalla kriget. Du har saxofon på den ena sidan frontlinjen och så har du ett par i kolikbarn på den andra sidan. Ja, och så blir det en slags terrorbalans att de tar ut varandra.
Ja, det är det jag tänker. För att annars kanske man får så här, gud vad ska grannarna säga när mina bebisar skriker hela tiden. Men då kanske de känner ett lugn när de vet att han kör sin saxofon.
Det är så du ska lägga upp det. Det är så du ska lägga upp det. Och ni behöver inte oroa er för att om barnen skriker på nätterna och sådär, så är det ingen som kommer att bry sig. För det är en granne som gillar att spela saxofon. Så att det är helt accepterat. Så ni behöver inte bli stressade över
det. Man låter lite i de här lägenheterna. Ja. Det är livet, säger jag.
Men det här med att du verkar blåsa det här paret på skitmycket pengar som de hade kunnat fått för sin hyresrätt.
Men man får inte ge pengar emellan. Nej. Inte när det är hyresrätter.
Jag vet.
Är det sant?
Ja, polisanmälan.
Då har jag ett nummer. Jag behöver ringa fort.
Ja, men nu känns det mycket lättare. Nu är jag jättenöjd, tack så hemskt mycket för hjälpen.
Terrorbalansen ordnad.
Ja.
Lycka till med flytten.
Tack så mycket.
Nu ska vi fortsätta med inskickade dilemman från våra lyssnare. Hej dilemmapanelen, jag heter Alexander. Jag har varit och sökt flera jobb under de senaste veckorna. I mitt CV står det att jag har körkort, men nyligen blev det indraget för en lång tid framöver. Jag har inte fått något av jobben som jag sökt ännu, men jag ska göra fler intervjuer med vissa av bolagen. Borde jag säga någonting, fara och grot?
Nej, det tycker jag inte. Alltså det ska man inte säga förrän man har fått jobbet. Han ska ju lyfta fram det positiva, och det är ju inte så positivt att inte ha körkort. Om man har sagt att han har det. Så att, det tycker jag absolut inte att han borde säga.
Vad säger Martina?
Man kan ju säga så här, om de bara så här, ja, så innebär det att du är chaufför också. Åh gud, tusan, jag som blev med körkortet igår.
Men ska han inte vänta tills han får själva kontraktet? Skriva på det sen bara... Du, förresten, bara en grej nu när jag skrev på.
Nej.
Jag blev av med mitt körkort.
Nej, det är bättre att när det väl visar sig att han ska köra lite bil, vilket de kanske inte har sagt då vid intervjun, då får han ju säga så här, oj, jaha, oh, jag som hade körkort ända fram tills igår.
Alltså, det är kanske vet, onödigt att säga att han blev av med det igår ifall det kommer fram att när du blev av det blev av med det för ett halvår.
Nej, det ligger bara trassla in det i lögnen.
Jag är så dagvild.
Dagvild?
Ja, men så kan man säga när man glömmer dagar. Alltså, jag ska också säga så här, jag har ju personliga erfarenheter av att det kan köra ihop sig när man ljuger på en intervju. För när jag jobbade i London, då sa jag, stod i mitt CV att jag pratade flytande ryska. Det var en jättestor butik, lyxbutik i London, och så hörde jag liksom, could Pharaoh, a Russian speaking member of staff, please come to customer service? Och jag bara, uh-oh. Jag kan ju ingen ryska.
Kan du ingen ryska alls?
Nej, men jag kan säga, jag prejalna falsivje passport, som betyder jag kom också hit med ett falskt pass.
Hur gjorde du då?
Ja, men jag gick dit och bara, privet. Men de andra kunde ingen ryska, så jag stod där och bara, och så jag förstod att den här kvinnan som stod och grät sa, du förstår ju inte vad jag säger. Det var det enda jag förstod. Och då sa jag, da. Så gick hon. Och jag fick en check på så här 10 pund, kommer jag ihåg, som jag fick köpa något i butiken för. För jag skötte det så bra.
Vad säger Micke Tornving?
Söka en jobb som budbilsförare, då kan det vara bra att säga det, att jag känner inte för det här jobbet längre. Just nu i alla fall, jag får se om jag återkommer.
Cykelenhet kanske de har på det här budbils. Man kan ju styra över det till cykel. Jag ljög om att jag kunde rida när jag skulle söka en filmroll en gång. För jag tänkte så här, hur svårt kan det vara? Det var Marianne Arne som skulle göra, den hette Rosenhill, det var en utspelad på en ridskola och jag skulle vara ridlärare. Hon bara, men kan du rida? Jag bara, jajamensan. Men hur bra är du på rida? Jag bara, jag har haft egen häst. Såhär. För jag tänkte så här, det går väl bara att ta lite lektioner. Men sen började hon fråga mig så här, och det var här på ett stort möte, alltså vi hade kommit, jag hade fått rollen, vi sitter med kostym och smink, och alltså alla runt ett så här jätteovalt konferensbord. Och så säger hon så här, men vi måste bara kolla lite här med det här. Du har ju då tävlat en hel del med din egna häst. Ja, jo, jag säger jag. Så det är lika bra att ta i. Och då så frågar hon, vad tävlade du då? Jag bara, då tänker jag snabbt så här, jag kan inga dressyrtermer. Så då sa jag, ganska mycket hoppning. Jaha, vadå?
Hinder. Ganska mycket hinder var det.
Jag bara tänkte, vad finns det? Och så bara tänker jag så här, för ridböcker, det finns något som heter lätt C, varför är det lätt A? Jag tänkte så här, lätt A kanske.
Du sa inte lätt A.
Nej, jag sa lätt C.
Ja, bra.
För att det var liksom lite längre, jag kunde inte säga lätt Ö, för jag visste inte hur långt det gick.
Nej.
Och då tittar hon på mig så här, så bara ser jag så, hur hon bestämmer sig. Martina, jag vill att du nu berättar för oss alla här hur du gör en skänkelvikning.
Jag börjar med hörnen och så viker jag in dem.
Men så vad sa, gjorde du det här? Vilken mardröm.
Nej, men då så sa jag, ja, du tar tag i snörerna och så trycker du med, hon bara, det är mina tyglarna. Jag bara, ja just det. Ja, och så trycker du så här med fötterna så att hästen, hon, de här skänklarna. Jag bara, ja. Och du vet sådär. Och då så sa hon bara så här, ärligt talat, jag tror inte alls att du är tillräckligt kvalificerad ryttarinna. Tack för att du kom. Och så fick jag resa mig upp och gå. Och sen när jag reser mig så välter jag ut min handväska och bara håller på, så jag kommer liksom aldrig därifrån. Lögnen kommer i kappen.
Den gör ju det.
Alltså det där låter som mardrömmarnas mardröm.
Ja, det var ganska ljusvettigt faktiskt.
De hörde inte av sig angående några fler roller framöver.
Nej, det har ju varit alldeles tyst. Sen dess har jag inte fått en enda roll. Jag var typ 18.
Men vi säger att Alexander, trots detta, kör på, håll huvudet kallt. Ja. Så länge det inte är så att
tänk
det här jobbet
mig.
Är ett chaufförjobb. Så, men att fråga någon specifikt, är det säkert att du har körkort? Då måste han ju tala sanning.
Ja.
Då säger han, säkert och säkert, ja.
Det är väldigt, väldigt löst.
Nu tycker jag att du är väldigt oklar. Hur säkert ska det vara att jag har körkort?
Så lycka till med nya jobbet, Alexander.
Och tänk dig för trafiken i fortsättningen och sluta ljug, för livet blir mycket enklare då. Så, det var den lilla kakan.
Var det moral i den, eller?
Det är så roligt, det är som en med 1000-åring på det här stället.
Hej, Dilemma-panelen. Jag heter Sibel. Jag dejtade en kille i drygt ett år. Vi gjorde slut i somras. Nu fick jag höra att han har gått bort. Jag blev väldigt chockad när jag fick höra det, och det är såklart väldigt sorgligt. Men nu har exets pappa hört av sig. Han vill ses och prata om sonens död. Jag är inte alls intresserad av att vältra mig i den här sorgen med honom. Jag har bara träffat hans pappa några gånger tidigare. Jag hade inte tänkt gå på begravningen eftersom det är en annan stad, och han var ändå ett avslutat kapitel i mitt liv. Samtidigt så får jag dåligt samvete. Är det rimligt av mig att inte vilja träffa exets pappa? Martina hämtade efter andan, hörde
jag. Ja, det här tycker jag är jättesvårt, för det är så himla sorgligt. Jag tycker så här, att hon skulle kunna bjussa på så här en halvtimme med pappan. Om pappan är jätteledsen och vill prata liksom om sin son och bara få liksom få lite ut i systemet så där, och med någon som känner sonen väl, så kan de väl säga så här, visst jag kan träffa dig mellan klockan 11 och 11.30 men sen ska jag med tåg. Avgränsa det så att du inte måste liksom stanna i en helg och bara prata, utan säg att du har en halvtimme.
Vad säger Micke?
Jag håller helt med. Sen hur lång tid, det kan man diskutera. Men hon har inget som helst ansvar för pappans välbefinnande eller psykiska status. Men av en, som en medmänsklig gest så kan hon träffa pappan för att hjälpa honom att läka och komma vidare och sådär. Och det är som att man hjälper någon som har hamnat en kull på gatan. Man kan ju gå förbi, men man kan ju också sträcka fram en hand och hjälpa dem upp. Men det betyder ju inte att man ska låta dem bo hemma hos sig sen och köpa nya kläder åt dem.
Vad säger Faro, borde hon gå på begravningen?
Ja, alltså jag har varit med om exakt den här saken faktiskt. Alltså precis, det var nästan så att det var på orden. Jag kan förstå att hon känner att det där är ett avslutat kapitel och det är en del av livet och sådär. Samtidigt så tänker jag att så här, gå in med ett öppet sinne, för det kan hända att det kommer dyka upp saker hos henne också som behöver läkas. Hon ska fråga sig själv, och den frågan ska finnas med när hon träffar pappan. Så här, vad vill pappan att det här samtalet med henne ska leda till? Mm. Alltså varför vill han träffa just henne? Förmodligen, det vet vi inte nu av brevet, men det verkar ju som att det finns saker kring hans bortgång som pappan behöver få svar på. Och då tror jag att hon kommer i längden att vinna på, för sin egen skull, att vara med pappan här. Jag tror inte att pappan tänker, jag behöver bearbeta min sorg, jag ringer min sons ex-flickvän. Utan det är någonting som han behöver få svar på. Och känner hon att det finns någon osundhet i pappans sätt att hantera sorgen med henne, då kan hon faktiskt fråga honom, så här, vad vill du att det här samtalet ska leda till?
Liksom? Hur gjorde du?
Jag var med i det, alltså, och då, mer som Micke sa också, att jag kände så här, det här är ingen stor uppoffring för mig. Det är inte som att så här, ja, utan då var det som att räcka ut en hand och så här, finnas där. Det var en väldigt liksom, speciell omständighet som gjorde så att jag drog in i det. Och då tänkte jag så här, ja det finns en anledning till allt. Och det finns en anledning till att jag drog, och det här är något som jag måste göra. Och så gjorde jag det.
Nej, jag tycker att hon ska göra det. Det dyker upp en bild i huvudet hos mig. För länge sedan så gjorde jag FN-tjänst. Jag blev god vän med norrmännen. De hade förlorat en soldat i ett eldöverfall. Precis bara några månader innan jag kom ner.
Är det här Libyen nu?
Det är Libanon.
Libanon.
Ja. De föräldrarna, det här var ju Norge då, så de föräldrarna, de bjöds ner om de ville komma ner. Och det ville de. Så de flög ner till Tel Aviv och sen skjutsades upp då till det här området och besökte den här platsen där deras son hade blivit dödad. Och sen fick de tillbringa några dygn tillsammans med hans gruppkamrater. Och för de ville veta hur det här hade gått till, om det hade gått fort. Och det blev en gemensam sorgbearbetningsprocess både för gruppen och föräldrarna som var väldigt, väldigt fin. Och så täckte man en minnessten på den här platsen. Så att jag tror att det här är ett bra sätt att bearbeta pappans sorg och kanske också hennes egna tankar kring det här. Så att hon kan verkligen släppa det här och gå vidare på riktigt sen och inte bara tro att hon har släppt det.
Sibel, tack snälla för att du vänder dig till oss och frågar om råd. Jag hoppas att du har fått några råd på vägen hur du ska göra det här. Och hoppas att det blir så fint det bara kan bli detta otroligt sorgliga. Vi ska gå vidare. Vi har fått fler brev. Om du som lyssnar vill höra av dig med dilemma som du vill ha hjälp med, så är mailadressen dilemma@mixmegapol.se. Hej Dilemmapanelen, jag heter Jasmin. Jag älskar min sambo, men en sak stör mig. Han lämnar spår efter sig. Jag kan se allt han har gjort, vad han har bytt om, för där ligger det smutsiga strumpor kvar, vad han äter till lunch eftersom det alltid är lite matrester kvar. Jag vet att jag är pedant och han försöker städa efter sig, men han är dålig på det. Det värsta är kexen som han går runt och smular med i hela lägenheten. Han tycker jag är löjlig och jag kan inte tvinga honom att dammsuga varje dag. Men vad ska jag göra? Ska jag införa kexförbud, Micke Tornving?
Den passade först till mig.
Pedanten.
Nej, inte pedant. Ordningsam. Men jag är inte städdille heller, för jag har ju också hund. Va?
Det kanske är det hon ska göra. Skaffa labrador. Det har
löst. Ja, det är en bra lösning kan jag säga. För då finns det ingen mat på golvet överhuvudtaget. Det här är en sån grej som kommer att eskalera. Tror jag.
Han kommer att äta mängder av kex.
De är väldigt olika på den här punkten och han kommer tycka att hon är tjatig och löjlig och hon kommer tycka att han är en jävla slarvpelle som inte visar någon respekt och inte lär sig någon gång.
Så det är lika bra att de gör slut på en gång?
Nej, ja, lite så.
Vad säger Martina Hag?
Och jag tycker det är så sorgligt att man är kär och liksom har flyttat ihop och så istället för att vara så här jätteglad att man har hittat varandra ska man börja vara så här, smuler. Man bara gilla läget, var glad att du har hittat någon och var kär i. Det är väl jättekul.
Vad säger Faro och Grot?
Man skulle kunna köpa en blomspruta som hon har och spruta lite grann på kexen så att de är lite blötlagda. För då smular de inte så mycket.
Eller så sprutar hon på honom varje gång han gör
som
fel.
En hund, som en hund.
Ja. Det var det jag trodde du skulle säga. Jaha!
En liten ödstift.
Fy! Släpp
henne! Nej, men får jag fråga en sak? Varför ska hennes referens vara norm? Varför kan inte hans gräns för vad som är städat vara lika mycket värd som hennes?
Det är en vettig, det är en väldigt rimlig synpunkt att ha det.
Det är konstigt att man tycker liksom att den som är stökigast alltid ska vara den som förlorar bråken. Jag tycker det är taskigt. Låt folk få vara lite röriga. Det är ju människor. Annars kan man bo själv.
För det kan ju vara att hon har alldeles för hög nivå, va? Och han har alldeles för låg nivå. Så lyckas de jobba upp sig mot någon slags mellanläge där, så det blir bra.
Så snälla, jag vet att du älskar kex, men kan du inte bara ta ett fat?
Mm. Men tror du inte att du flyttar då? Alltså då blir man arg på strumpen istället. Hon kan sopa upp alla smulorna och lägga dem på hans sida i sängen.
Ja, nu börjar kapprustningen här. Ja, ja. Eller upprustningen.
Länge lever passive aggressive.
Ja, för det, man ska försöka få bort de här irritationsmomenten. Om man har till exempel den ena tar smör och sen så stoppar den smörkniven så att det är fullt med smulor och den andra tycker det är jätteäckligt. Man får köpa två paket då.
Är det smulorna, strumporna, smöret, skiten som är problemet, eller är det någonting annat? För ofta tror jag när man lever i en relation och man flyttar ihop och så kommer de där små sakerna, då är det någonting annat som är okommunicerat som inte man har fått ut. Jag tror att jag är ju alltid förespråkare över att sätta sig och prata med varandra.
Jag håller med dig helt där, Faro.
Tack Micke Thorning.
En relation är ju en serie kompromisser. Aha. Men det måste finnas en vilja att kompromissa och det måste finnas en grund av en ömsesidig respekt. En partner är inte en bra projektstart, utan det är en människa. Det är inte ett bra grundmaterial som man sen ska omskapa till det man vill ha egentligen. För då kan man ju lika gärna gå ut och leta efter det på en gång.
Men är det inte så också att folks så här specialsidor så här, blir ju värre med åren? Mm. Jag tycker så här, folk som, han dansar så gulligt och sen liksom 20 år sedan så dansar han jättekonstigt. Att det liksom är så här,
det man faller för i början är det man stör sig på sen. Ja. Gud ja.
Ja, men för att det eskalerar också.
Gud, vilken skärmig och fri kille 20 år sedan, vilken jävla slarvpelle.
Det är så det blir.
Tar inget ansvar, väx upp.
Jag hoppas att Jasmin har fått lite hjälp av dilemmapanelen och hon frågar om hon ska utlysa kexförbud. Det tycker jag ju inte. Hon kan ju säga att de har slutat göra dem och så köpa små såna gifflar istället.
Eller blötlägg dem.
Eller blötlägg dem. Hej dilemmapanelen. Jag heter Karin, är 50 och träffade mitt livs kärlek för 4 år sedan. Han har 3 barn som tidigare. Äldsta dottern är 16 och verkar avsky mig. Hon hälsar inte, utesluter mig i diskussioner, vänder mig ryggen när jag pratar med henne. Vi har pratat om det här och hon lovar förbättring, men ingenting händer. Snart fyller hon 17 och jag känner mig kluven om jag ska köpa någon present till henne. Det skulle kännas falskt, som att jag försöker köpa hennes bekräftelse. Men vad tycker ni att jag ska göra? Vad säger Martina?
Det där är jättesvårt. Jag tänker att det bästa vore ju typ att de liksom hamnade på en öde ö och var tvungna att samarbeta. Men det är ju svårt att ge för en present. Nej, men liksom att det finns 2 vägar att gå. Antingen tänker man så här, det är 1 år till sen flyttar hon hemifrån. Men det är finare om man kan hitta ett sätt att bli vänner på. Så jag tycker att hon ska köpa en present som gör att de tvingas samarbeta.
Ett vänskapsband.
Nej, utan mer så här, jag menar att de så här,
typ, sånt där hjärta man kan dela.
Nej, utan mer en resa eller liksom ett projekt.
Det låter som en vidrig resa dock.
Alltså, ja, till en början kanske.
Ja, vad säger Faro?
Ja, men jag tycker jag efterfrågar mannens ansvar i det här. Jag tycker att han behöver också kliva in och vara så här, vet du vad? Jag har valt Karin liksom, och jag är lycklig med henne. Kan vi få det här att funka på något sätt? Hon är inte din mamma, hon aspirerar inte på den rollen, men vi måste få det här att funka för min skull, inte för Karins skull.
Det är ju bara så här, då får hon skärpa sig och uppföra sig. Men jag tänkte hur hon skulle nå fram riktigt till den här tjejen.
Men jag tycker inte att han behöver säga att hon ska gilla. Den här dottern behöver absolut inte gilla Karin, men de måste få det att funka.
Vad säger Micke Thornving?
Som jag ser kan det finnas 3 skäl till den här schismen. Skäl 1, det är att hon tycker att Karin är en obehaglig människa, att hon inte gillar henne. Det är det minst troliga. Skäl 2, det är att hon är gör det här som någon slags lojalitetsförklaring med sin biologiska mamma. Och skäl 3, det är att hon är en jävla odräglig ungjävel helt enkelt. Va? Och jag tror att det här är någonstans mellan punkt 2 och punkt 3, tror jag. Så då ska pappan prata med henne och säga, precis som farao sa, du behöver inte älska henne, hon ska inte bli din mamma, men du ska ta med fan uppföra dig som folk. Va? Och till den saken hör att du svarar vänligt på tilltal, du säger inga dumma saker till henne och var vänlig, avbryt dina jävla utbrott.
Men jag tänker om det är så att pappan ska tvinga dottern att uppföra sig, inte far, och kommer den här dottern att börja gilla.
Nej, det behöver hon heller inte. Men, hon
men
ska...
var det inte det som var grejen? Hur ska jag få en...
Det kanske är Karins önskan, va? Men, ja. Men jag tror inte man kan, jag tror inte man kan åstadkomma det.
Det finns ju två saker. Antingen säger så här, det ska bli drägligt hemma, eller jag ska nå fram till den här människan på något vis. Och då tänker jag om det är så här, ja men nu ska vi liksom typ så här fjällvandra eller göra någon slags överlevnadsgrej någonstans eller så, här, så att det är lite strapatsigt och att man där kan hitta ett sätt att nå fram till varandra.
Hon skulle ju också kunna köpa Ultimate Fighting till henne. Hon bara ses i en ring och bara, vet du vad, nu ska du få för gammal ost, jävla unga. Nu bara, vi vet vad, vi tar en timme nu och bankar skiten ur varandra, sen släpper vi det här.
Står det någonting om vad Karin är för ekonomi? För om hon är jätterik kan hon ju ge henne en egen lägenhet i present.
Bra lösning.
Smart.
Alla blir glada på en gång.
Skicka henne till 25:e hemvärnsbataljonen så ska vi få ordning på henne.
Jag håller inte med.
En oenig dilemmapanel försöker ändå allt vad de kan att hjälpa Karin med dilemmat och hoppas att det löser sig.
Det finns en enkel lösning, det är att hon är med på farsans present. Det här är från mig och Karin, grattis, varsågod.
Hej dilemmapanelen, jag heter Abeneser. Jag och min fru har letat efter ett hus i flera år. När vi äntligen hittat ett hus som hon har blivit förälskad i, på pappret är det helt perfekt. Men jag jobbar som sjukskötare och jobbat med avancerad sjukvård i hemmet i just det här huset. Jag förknippar allt med en sorglig period i mitt liv. Min fru envisas om att så fort vi målar om några väggar och får in våra möbler så kommer inte jag ha samma koppling till huset, men jag är osäker. Hon är trött på att leta hus. Vad tycker ni att vi ska göra? Vad säger Martina?
Det här är jättesvårt. För det liksom är inte så här att man bara köper en cykel som man eventuellt inte vill cykla på, utan det här är ju hela livet. Chansa! Köp huset, blås ut det, måla om allting. Och är det så att det fortfarande känns sorgligt i väggarna, då har du ju ökat värdet på huset något enormt, så du gör en vinst när du säljer det.
Vad säger Micke?
Om han förklarar för sin fru varför han har så dåliga minnen av det här huset och varför han kopplar ihop det så negativt, så borde hon faktiskt respektera det, tycker jag. När jag köpte min lägenhet här nyligen så var det helt och hållet känslan i lägenheten som jag gick på. Jag gick in i massa lägenheter som på pappret var bättre och smartare köp och alltihopa. Men i den här lägenheten kände jag mig hemma.
De har letat hus i flera år.
Ja, men det här är ju väldigt, väldigt starkt för honom. Negativt laddat. Och då tycker jag att hon borde ta hänsyn till det.
Faro, vad säger du åt Abeneser?
I vissa mån så är en vit lögn inte så dum. Och då gör han så här att han kontaktar någon kvacksalvare. Och så säger han, du får 500 kronor och du säger att du är ett medium. Och så säger han till henne, vet du vad? Jag har ingen bra känsla i det här huset. Men vi tar hit ett oberoende medium. Om det här mediumet hittar någonting, då köper jag inte. Då kommer hon bara...
Ett oberoende medium! Det är bara kontradiktion.
Ja, och så ringer... Och så tar han dit det mediumet. Och så säger han bara så här... Liksom, this is the house of evil, typ. Det bor någon fruktansvärd gast här inne som vi inte kan bli av med. Okej, ja, vi kan ju måla om och slutvägga, men den här gasten, den blir vi inte av med.
Ska skriva in på Faros visitkort här. Ja. Med oberoende medium. Det är bara att ringa Faro så kommer han och
låtsas. Men vad säger man då? Alltså, det ska,
aura cleansing.
Sån här, ja. Någon sån, det tror jag är jättebra. Alltså att ha en sån, en schaman.
Han kan hyra in dig, du kan gå där med slagruta och prata baklänges och hålla på.
En tusing i handen, i handsfacket på bilen.
Det gick
och sen
upp
bara,
nu med 100% plötsligt.
Ja, men okej, det är 500 kallar jag med. Och så går jag in och så säger så här, här bor en gast som inte kommer flytta i första taget, kan jag säga. Ni kommer få ett levande helvete. Och då säger han, fan vad synd älskling, för jag trodde verkligen på det här huset. Hon bara, vilken tur att vi tog hit det oberoende mediumet.
Faro, jag känner att det är födelsedagspresent, så önskar jag mig kopplingsschemat till din hjärna. Så
det är
jag ska
med.
Ha det på väggen så här.
Ja, jag tycker att vi har verkligen hjälpt Ebenezer här.
Ja.
Hej dilemmapanelen, jag heter Jenny. Min kille har alltid tränat regelbundet, men han har svårt att få äta tillräckligt för att hans träning ska ge resultat. Senaste tiden så har börjat dricka proteintillskott, vilket har gjort att hans träning ger mer resultat. Han har fått supersnygga magrutor, men insidan av hans mage mår inte alls lika bra. Hans pruttar luktar förskräckligt. Ägget, unket och badrummet känns nästan radioaktivt emellanåt. Han tar det med en axelryckning och har gett mig mandat att bestämma. Jag är kluven. Vad väljer man? Snygg kropp eller luktfria fisar? Vad säger Faro?
Då köper man doftljus. Då går man till Folkets varuhus eller till det nordiska kompaniet man kan välja själv. Och så köper man sig ett trevligt doftljus. Och så fyller man hela liksom, lägenheten med jasmin, tuberos eller...
Låter som en mardröm det där. Låter fruktansvärt.
Blandat med proteinfisar. Det blir en väldigt salakabaré.
Det blir explosion.
Varför då? Det är väl jättebra.
Att dölja äggpruttar med doftljus, ja. Det låter ju vidrigt.
Vad tror man använder doftljus till? Jag har IBS, hela mitt hus doftar katolskt liksom, kyrka.
Jag böjer mig för parfymambassadörens expertis i det här och sitter still faktiskt.
Men vad säger du om din sambo startar en ny diet som får magen att göra kaos så att det luktar apa? Och hon pruttar hejvilt och det är kaos, luktar kaos i badrummet när hon går in där.
Ja, det spelar ingen roll, säga, för hon skiter inte värre än min hund gör i alla fall. För
tänk där... om hon börjar göra det då?
Ja, men när Sally lägger iväg så får man ju hornhinneavlossning.
Så det är alltså hunden.
Det är hunden, ja.
Tjena träffar nu.
Så att, jag är ganska härdad på den punkten faktiskt. Jag skulle lägga det här under kategorin, som den gamla diktaren sa, när man är ung och ingen annan sorg försökt än den att mustaschen växer trögt.
Ja.
Vad spelar det för roll liksom?
Vad säger Martina?
Jag tycker att det spelar ganska stor roll, förstår du? Och det här så här, ja, för fan, och så här, riktigt jätte så här, det är en sak man säger, tja hej, vad käkar mycket mat igår, men det här när det liksom är så här, kemiska fel på systemet, pruttar som bara pågår vecka ut och vecka. Och jag tror det här med att försöka dölja det med doftljus, det är som att lägga sig en sidenkudde på en bajskorv. Det är ju fortfarande där.
Men det är ingen som märker.
Jo, jag tycker man kan...
Så tänker jag när jag överdriver. Lögnen är fortfarande där, men det är ingen som märker.
Jag skulle laga bra mat till honom. Om man tycker att det är roligt att laga mat så kan man ju göra det. Så får han äta
men det här
istället,
för sig att hon tycker det är roligt att laga mat. Mest roligt gör hon inte det eftersom man får inte i sig tillräckligt mycket näring.
Hon kan ge honom en matlagningskurs i julklapp. En matlagningskurs för träningstokar.
Perfekt. En matlagningskurs för träningstokar. Så får du bra muskler och god mage.
Köp ett doftljus.
God jul.
Men han, det finns ju där i brevet att beslutet är hennes. Så antagligen är det hon som har tjatat på honom att han ska börja träna. Och nu när han gör det och får i sig för lite protein och går omkring och mökar, då är inte det heller bra. Jag skaffar en ny kille då.
Nej, men alltså,
det
är så riktigt,
jävla,
ska
det ska jävla viktigt för dig att han är snygg och luktar gott.
Så ge bort en matlagningskurs, ja. Döda stanken med doftljus eller gör slut. Det är tre olika råd vi får från
välja själv.
Stort lycka till. Om du som lyssnar har ett dilemma du skulle vilja att panelen hjälper dig med, så bara mejla dilemma@mixmegapol.se. Hej dilemmapanelen. Jag heter Leo och har träffat en tjej som är fantastisk på nästan alla sätt. Hon har en otrolig tävlingsinstinkt och när vi spelar sällskapsspel så fuskar hon alltid. Det värsta är när vi umgås med vänner och släktingar och hon blir påkommen. Då skäms jag. Det känns barnsligt. Vi älskar båda spel så jag vill ju inte sluta helt. Men vad ska jag göra? Micke Tornving.
Jag tycker det är så roligt. Den här tjejen som är väldigt tävlingsinriktad och fuskar tillsammans med släkten. Jättekomiskt. Det jag skulle göra, det är att jag skulle liksom prata med mina föräldrar. Så här är det. Det här är en underbar tjej. Men hon är fan med knäpp när man spelar spel. Hon kan inte förlora och hon fuskar hejvilt. Så antingen så låter vi henne hållas eller så tar vi det med humor när hon blir påkommen.
Vad säger Martina?
Jag tycker att han måste möta ont med ont här. Jag tycker att han ska trycka upp egna spelkort. Han ska ha tärningar med tyngder.
Ja.
Han ska liksom ha extra monopolpengar med sig.
Ja.
För att hon ska till slut säga så här: men vad är det här? Du fuskar! Det är inte okej! Han bara, nej! Exakt! Och då fick hon smaka på sin egen medicin.
Bra lösning.
Mm. Ja, men jag tycker, jag är, håller med Martina till 110%. Jag tycker dessutom att det kan bli lite kul. Då blir ju det i sig ett game så här. Kan jag slå min flickvän i fusk? Kan jag, liksom, ja. Kan jag fuska ännu bättre? Du vet, så kommer de hela tiden att försöka toppa det där. Jag tycker det är briljant och väldigt kul.
Far och Grot, har du fuskat någon gång?
Aldrig någonsin. Jag är fruktansvärt sanningsenlig.
What on earth are you insinuating?
Jag ljuger aldrig, jag överdriver. Nej, jag tycker inte det är så kul att fuska. Jag har inte fuskat, jag har skarvat. Det har hänt.
Ni andra, Micke, har du fuskat någon gång?
Nej, jag gillar inte heller att fuska. Däremot så har jag fantastiska minnen från midsommarafton när jag var barn. Och vi var på en stor gård som de kom upp i Jämtland, som de kompisar till morsan och farsan hade. Där alla spelade krocket tillsammans, barn och vuxna. Och det som var så kul, det var att alla var hänsynslösa. Och det är ju inte fusk. Men var man barn så kunde mycket väl farsans kompis Bosse komma fram med sina träskor och hånflina åt den och säga: nu jävlar åker du ut i brännässlorna. Och så satte han sitt klot mot mitt då, han hade krockat mig med träskorna på och klämde till som han åkte ut i brännässlorna. Och alla svor, men det var med gott humör, va? Så att det roliga med det var ju att vi barn kände att vi blev behandlade som vuxna. Vi åkte också på spö på samma sätt som de gjorde, och vi hämnades på dem. Det var jättekul.
Sen måste jag säga så här, när man spelar spel, så, och han gillar att spela spel, Leo, så uppskattar han en tävlingsmänniska. För jag kan relatera exakt till vad du säger, Micke, för att inget är ju värre än om man tycker om att spela sällskapsspel själv och så har man någon som bara såsar igenom det. Ja, bara, men gud, jag vet inte svenska flaggan, vad är det för färger, vad svårt, ta någon annan fråga för mig. Men gud, jag vet inte vad det är för något heller. Då man bara, kan du inte försöka spela, jag vet ju att du kan, du vet. Då är det hellre då någon som fuskar lite och är galen tävlingsmänniska än någon som bara, vi ska bara kul, du vet.
Martina, har du fuskat? Är du fusk?
Jag tycker ibland inte om man inte håller sig till reglerna. Även när jag spelar mot mina barn så ser jag att de blir ledsna när de är på väg att förlora. Här ska det inte hålla på och ändras några regler så att de liksom ska få...
Nej, det är livets hårda skola. Ja, det finns inget värre än att spela med föräldrar som bara... Ja, bara Hampus får vinna.
Ja, nej, då, nej, nej.
Vi vänder på brickorna åt honom. Och det låg diamanten Hampus! Aldrig!
Nej. Jag brukar låta dem vinna. Det blir oavgjort eller så vinner de. Så vinner jag någon gång och så vinner de nästa. Så att de tycker att det är kul. Så inte...
Nej, men så är, inte livet.
En riktig vinst har inte någon god smak om det inte är en riktig vinst. Och de känner någonstans på sig att diamanten inte alltid kan ligga precis där de
exakt
hamnar.
Exakt. Mm. Och en riktig vinst är inte en vinst om det inte finns förlorare. Och så är det i livet också.
Men fuska med henne och sen njut av det som jag tycker är roligast med sällskapsspel, nämligen de här gliringarna och tråkningarna och hånskratten när man verkligen tar ut det här ordentligt. Det är jättekul. Det är lika roligt som
att spela sällskapsspel.
Och här kommer nästa brev. Hej Dilemmapanelen, jag heter Henning. Min fru och min brors fru avskyr varandra. De var kompisar långt innan jag och min bror kom in i bilden. Saker som vi har sagt har misstolkats och förstorats upp till orimliga proportioner. Vi har försökt be om ursäkt, men så fort det är födelsedagar och familjeevent så utesluts framförallt min fru. Min brors fru, hon har lyckats vända alla, familj och vänner, emot min fru. Jag har försökt prata med min bror om det här, men han tar alltid sin frus parti. Jag saknar min bror och umgänget som vi hade. Jag och min fru, vi känner oss extremt ensamma i det här. Vad ska vi göra för någonting? Micke Tornving, vad säger du?
Lägg ut ett kontrakt på tjejen.
Va?
Det är, jag känner några killar som kan fixa
det. Du kan
det. Fixa det på ett smidigt sätt. Inte särskilt dyrt heller. Nej, men hon verkar vara en häxa.
Brorsans fru?
Ja. Mm. Då får de väl helt enkelt tyvärr då sluta umgås, för någon gång så kommer man väl antagligen att märka hur det förhåller sig, va? Om jag var gift med min fru då, vilket jag inte är längre, och den här situationen skulle uppstå, då skulle jag nog av lojalitetsskäl, om inte hon var bjuden, så skulle jag säga ja, det var ju synd, för då kommer inte jag heller.
Så du säger, då får du klippa brorsan och så får du då ta din frus parti?
Ja, jag skulle ta min frus parti.
Och sen kanske träffa din bror på tumman hand.
Ja, det skulle jag göra utan de här kvinnorna.
Tråkig sits ändå. Vad säger du, Martina Hag? Det låter nästan som en intrig från en roman.
Ja, men jag tycker att den här kvinnan då som har lyckats få hela släkten att vända sig emot den här frun. Det verkar vara så en oskön släkt. Alltså alla bara får ett gemensamt hat på en person. Jag säger bara så här, var glad att du slipper den där dumma släkten. Lägg krutet på din fru och hitta på så roliga saker så den där dumma släkten blir jätteavundsjuk.
Det verkar ju som att han är ändå släktkär, för att han vill ju att...
Henning.
Henning, ja, precis. Ja. Och jag tänker att han ska samla släkten utan respektive och prata med dem och utgå från sig själv och säga så här, vet du vad, när ni väljer bort min fru så väljer ni också bort mig. För jag har valt henne Och jag menar, familjebanden är ju starkare än att så här, då får man bara, alltså, du vet, att det här ska vara två personer som kommer externt in i den här släkten och splittrar är ju jättemärkligt. Alltså släkten borde, lojaliteten måste ju ligga 100% hos männen i det här fallet, eftersom det är de som är släkt med varandra. Och då får han säga så här, att det här är ett jättestort problem för oss och jag vill fortsätta fira jul, jag vill fortsätta fira födelsedagar, men fortsätter det så här så väljer ni bort mig också.
Mycket, mycket klokt förslag.
Tack Micke Tornving.
Henning, vi hoppas att det löser sig, att ni, att ni får ordning på de här relationerna. För så där ska man inte behöva ha det.
Nej,
i alla fall.
Nej, det ska man inte.
Dilemma att mixmegapol.se är mailadressen som du använder om du vill höra av dig med ett dilemma som du vill att vår eminenta panel ska hjälpa till med. Vi fortsätter med fler bryderier och kluriga problem alldeles strax här på Mixmegapol. Är ni beredda på Hannas brev?
Ja. Ja.
Hej dilemmapanelen, jag heter Hanna. På en fest blev min man lite överförfriskad och jag hittade honom med händerna överallt på min bästa tjejkompis. De sa att det var ett dumt misstag och inte betyder någonting. Jag förlät honom, men installerade en app som spelar in hans samtal i telefonen. Min man vet ingenting, men jag har hört hur de planerar för att ses mer i smyg. Jag kommer lämna min man, men min väninnas version, det är att det bara är min man som har raggat på henne. Nu är frågan, borde jag visa de inspelningarna för min kompis man så att inte han blir för bakom ljuset?
Nej, absolut inte. Man ska inte hålla, alltså du vet, nej, det där är jättegeggigt. Inte hålla på.
Tycker du?
Ja, det låter väldigt, alltså du vet, det låter som att TV3 kommer ringa snart och bara, det här blir bra. Nej, det där, man ska inte ge sig in i det. För om jag skulle bli bedragen så är ju känslan att vara ljugen för nästan lika stor som känslan att min partner är med någon annan. Och då liksom göra någon grej av det och liksom, nej, det är inget bra alls.
Men, vad säger Micke?
Nej, jag håller helt med Faro här. För det första så är jag inte helt säker att det är lagligt att installera en sån där lapp-app på hans mobiltelefon utan hans vetskap.
Olovlig avlyssning kan leda till böter eller fängelse högst 2 år.
Ja. Faktiskt. Så redan där har hon ju
det
försatt
sig. Det har du koll på, Gry. Det har du kollat upp.
Nej, men redan där har hon försatt sin situation som gör att hon börjar hålla käften om det här. Va? Och hennes kompisman lär ju bli varse. För när hon gör slut med den här snubben då, som har varit otrogen, så kommer de ju antagligen att fortsätta den här affären och kanske fördjupa den. Och då lär ju förrätta kompisens man där också bli varse där. Så hon tar ansvar för sig, sina handlingar och sitt agerande, och andra får ta ansvar för sina handlingar och sitt agerande.
Men vad säger du, Martina Haag? Det kliar väl i fingrarna på skvallrande bara?
Nej, jag håller med pojkarna fullständigt här.
Det är, tack.
Ja, faktiskt.
Då är jag den enda som tycker, jag tycker också att de här inspelningarna ska hon hålla, ligga väldigt lågt med att det är olagligt och omoraliskt. Men nu när hon vet, kan hon inte gillra en laglig fälla för detta bästa kompisens...
Har du någon bra tips för man gillar en laglig fälla? Nej, varför då? Det där är något jättemärkt.
För att man inte vill att någon annan ska bli lika ledsen och bedragen som man själv är.
Det skiter man fullständigt
i. Hela världen är full av ledsna och bekymrade människor. Man kan inte ta ansvar för andras lycka. Man får försöka ta ansvar för sin och sina barns eventuella lycka så gott det går. Va? Det kan man inte heller ta fullt ansvar för. Sköt ditt.
Så gör slut och sen gå vidare ut i livet.
Ryck av det, gå vidare.
Ja.
Åk till Palma.
Det löser allt.
Ja, det är faktiskt inte så dumt.
Åk till Palma.
Ja, det är väl trevligt till Palma. Hon behöver komma bort.
Och varför inte, komma varför bort. Inte Palma?
Ja.
Verkligen, panelen är ense. Vi hoppas att Hanna får hjälp och vet du, boost i sitt beslut här.
Ja, och se till att avinstallera den där jävla appen om du har tillfälle.
För bra, kan du fort som tusan.
Men först mejlar du till mig och säger vad den heter. Hej dilemmapanelen, jag heter Gabriel. Jag var ihop med min flickvän i 7 år. Hon har 2 döttrar från ett tidigare förhållande, 11 och 16 år gamla. Vårt uppbrott var ganska stökigt och vi är inte vänner idag. Men jag saknar döttrarna. Jag har varit en stor del av deras liv och jag vill fortsätta hålla kontakten med dem, men mamman vill inte det. Problemet nu är att den äldsta dottern hör av sig till mig. Hon ventilerar saker om uppbrottet och skolan, allt möjligt, men det känns fel att hålla kontakt med henne bakom ryggen på mamman. Samtidigt känns det hårt att bryta med henne. Vad ska jag göra? Vad säger Martina Haag? Hur gammal barn har du? Vad säger du om det här?
Jag har 10, 15, 19 och 21.
Jag trodde du hade 10, 15 barn.
Jag tänkte att jag ville höra åldrarna. Ja. Nej, men det här tycker jag är jättesvårt. För jag tänker att barn gå före förälder i det här läget. Om den här 16-åriga flickan behöver prata med sin ex-styvpappa, så måste hon få göra det. Men då och då försöka säga så här: är det okej om jag säger till din mamma att vi pratar om, jag behöver inte säga vad vi pratar om, men att vi har kontakt.
Men mamman så. Har ju sagt att hon inte vill att de har kontakt.
Men vad är det för jävla mamma?
Mm. Det är en bra fråga.
Då tycker jag att gå bakom ryggen på mamman. Stötta barnet. Strunta i att mamman blir sur.
Jag tycker att de ska fortsätta ha kontakt. De ska kunna prata om allt, men inte om allt. Jag tror inte att de ska prata om mamman till exempel, utan att där finns det, det tror jag blir inte bra att de ska prata, alltså, om han vill prata om allmänna saker eller om livet generellt, men inte så att det blir så att nu har mamma träffat en ny kille, alltså, för risken att han omedvetet går in och börjar säga, ja, hur är det med mamma och så, det funkar bra nu med mamma, du vet, det ska nog liksom de är försiktiga med.
Ja, jo, men det är naturligt att hon, tycker jag då, vill prata om det, den här tjejen. Och då handlar det om hur han bemöter det. Att han är lojal med bilden av vad en vuxen, hur en vuxen förhåller sig till en bruten relation, om du förstår vad jag menar. Va?
Perfekt.
Inte snacka skit och inte hämnas och ingenting sånt, utan han är en mogen och stabil man som lyssnar på den här tjejen. Och guidar henne lite grann på de här snåriga stigarna. Va? För det är jobbigt nog för den här tjejen. För hon känner ju också att hon smyger. Va? Ja, kloka, sansade vuxna förebilder verkar vara en bristvara. Så att man sviker inte ett barn som vill prata med en. Va? Så fortsätt att ha den här smygkontakten och ha inte dåligt samvete för det.
Det är väl jättebra tips som du får, Gabriel, från Dilemma-panelen här på Mix Megapol. Vi har fler brev att läsa alldeles strax. Hej Dilemma-panelen, jag heter Rebecka. Så inleds vårt nästa brev. Jag och min kille är 25-årsåldern och vi har varit upp i ett år. Allt är fantastiskt, förutom en grej. Om vi har mysig middag och jag berättar någonting med inlevelse, så blir jag ofta avbruten av att det plingar till i hans mobil. Han tar alltid upp sin mobil och börjar läsa mitt i min historia. Jag känner mig så åsidosatt och förminskad av att hans kompisars mess är viktigare än jag. Min kille tycker jag är löjlig och att vi inte ska ha mobilförbud som om vi vore barn. Borde jag lägga ner stridsyxan eller ska jag stå på mig? Jag vågar inte titta på micken. Jag börjar med Martina.
Jag tycker att det är så otroligt oförskämt om man håller på och berättar så här. Och, vet du, och sen så kommer jag och vet vad Gry sa då? Så bara sitter någon så här pling, pling. Det är som att man säger så här, prata på du. Jag gör de viktiga grejerna med mobilen. Så vill han säga så här, du betyder ingenting för mig, då kan han ju sitta där med sin telefon. Men då är det kanske inte säkert att jag är kvar när han tittar upp.
Micke?
Jag blir så jävla skogstokig på den här.
Väldigt kontrollerat skogstokig för att säga.
Det är den obehagligaste typen.
Ja, jag vet.
Men vilken snorunge. När man sitter och samtalar, då har man uppmärksamheten riktad mot den person som finns i rummet. Och vad polarna gör, det är helt irrelevant. Stäng av den där och väx upp. Och sen så kan han ju svara på de där sms'en sen när han har diskat undan.
Och då säger han, var inte så löjlig, vi är inte barn. Vadå mobilförbud?
Nej, men det, han bevisar ju i sitt beteende att han faktiskt är en jävla barnunge. Va? Och då måste han uppfostras.
Faro, vad
kom
säger du?
Kom inte 25 till hemvärldsfataljonen så ska
förlåt, jag ska bara svara på min pojk med den sms'en grej här. Förlåt, Micke, vad var vi? Jag håller med Micke.
Vänder mig mot Faro, sitter och smsar.
Nej, jag är så rolig. Nej, men vet du vad, jag skulle tänka så här att man ska hänga ut honom. Och då tycker jag så här, så fort hon är mitt inne i historien så tar han ut sin mobil, då tystnar hon. Mm. Och så är hon bara super passive aggressive, fast så där bra som kvinnor kan vara liksom. Och så när han bara, vad är det? Nej, förlåt, jag vill inte störa. Var det något viktigt? Smset eller? Och han bara, nej, okej. Okay. Ja, men i alla fall så var jag ute med Gunilla då. Och då sa ju Gunillas katt till mig. Alltså vet, att hon, varenda gång han tar upp så pausar hon. Så att han tycker att det blir pinsamt nu på de där middagarna. För att alla tittar på honom. Och all, för den här klassiska, du vet, som fröken gjorde när man gick i skolan. Var det värsta man visste. Och man gjorde någon bus. Och så ställde sig fröken tyst och tittade på henne. Så alla i klassen började titta på henne. Hon bara, ja, vad står det på lappen? Farao, kan du säga nu vad det skriver på lappen? Du vet, lite den strategin, för då blev man livrädd.
Var det Borlänges största bus från och gick i skolan?
Ja, jag var väldigt strategisk. Så att jag var fruktansvärt småkriminell. Ja, det var jag nog. Men jag tror att det är att man ska hänga ut liksom. Och så tror jag också att man ska vända det så att han ser för sin egen skull. För jag blev av med mobilen för 2 veckor sedan. Alltså blev bestulen. Jag utsattes för ett brott. Alltså blev bestulen med min mobil.
Ring Måns Zelmerlöw, han är bra på att lösa sådana problem.
Ja, men jag vet, gud vilken soppa. Ja. Men då levde jag en hel helg utan mobil. Och det var helt fantastiskt. Och jag tänker att hon ska få honom att inse det. Alltså, du kommer få ut maximalt av den här middagen. För du kommer höra saker du aldrig hört förut. För man ska, det som händer med mobilen, det är att du mentalt kastas emellan så här. Någon som berättar om att så här, och då fick vi precis veta att mormor har gått bort, till att plötsligt se något kul kattklipp, till att få veta att ens kompis har fel på bilen, du vet, så här. Det är för mycket intryck. Han kommer att må mycket bättre av det här. Det kommer han inse. Men det, inte mobilfritt, för nej, det funkar inte på sånt.
Men du vet, Micke Tornving har inte sociala medier in. Du har ju inte Instagram eller Facebook i din mobiltelefon.
Va?
Så du har kanske inte samma relation till din mobil som Rebeckas kille har, eller som
nej,
vi har.
Nej, men jag har relation till människor. Och då får man ju välja i det här fallet. Och man kan ju växla mellan de här sakerna. Det är ju inte så att jag är totalt, lever i fullständigt radioskugga dygnet runt. Det gör jag inte. Men när jag äter middag med mina ungar och det inte är någonting viktigt, då sätter jag på flygplansläge. För att markera att nu är jag med er.
Men vet du vad, jag är exakt likadan. Jag sätter på flygplansläge 2 timmar om dagen. Mitt när jag gör någonting. Inte 2 timmar när man går och lägger sig. Men det är faktiskt bara för min egen skull. För jag kan säga så här. Jag och min kille, vi träffas ju liksom på kvällen när man kommer hem och äter middag med varandra. Då är den tiden super precious. Mm. För mig, inte för att vara schysst mot honom bara, utan för att jag har ingen lust att sitta då och plötsligt svara på någon tjejkompis som undrar hur hon ska lägga sin foundation eller du vet.
Så vi säger så här, panelen är fullständigt ense, Rebecca, och det bästa,
ja, häng
tipset,
ut honom.
Det bästa tipset är att gå in på Radio Play. Appen finns gratis till din iPhone och till din Android, och så spelar du upp det här klippet för honom och så får han höra vad som sägs här idag.
Ja, om man inte har jour och jobbar på räddningstjänsten så ska han stänga av den när de äter middag tillsammans.
Ord och inga visor från Dilemma-panelen. Är ni beredda på nästa brev?
Ja.
Hej Dilemma-panelen, jag heter Patrik. Jag har träffat en underbar tjej och ska ta med henne till mina föräldrar för första gången nu i jul. Mina föräldrar är lite speciella. De går igång på konspirationsteorier. De kan prata i evigheter om till exempel chemtrails, alltså att kondensmolnen efter flygplanen innehåller kemiska substanser som släpps ut av regeringen. Min förra tjej tyckte att de var totalt galna och orkade inte träffa dem. Jag har inte berättat om det här för min nya tjej. Borde jag förvarna henne eller ska jag hoppas att deras andra sidor överglänser det här konspiratoriska?
Det där är ju hur kul som helst. Tänk om det skulle vara så här, alltså du vet, att prata med släktingar, det kan vara som att prata med hantverkare ibland. Man har ingenting gemensamt och man träffas en gång om året och man bara, ja, var det jobbigt att köra?
Välkommen till fördomsfesten med far och grott.
Ja. Ja, det var mycket trafik där på 73an. När man kommer från Hedemora, då tjockar det på ganska. Du vet, det där vill man inte ha. Hellre någon som är lite kackaduldu. Och då ska han, om hans tjej bara, oj vad märkliga de är. Då ska han bara, ja, visst är de skitkonstiga. Jag vet, det är så jävla kul. Så att de båda kan mötas. Det finns ju inget härligare. Den absolut mysigaste stunden när man åker på en parmiddag eller släktträff eller något. Det är när man sitter med sin partner i bilen hem och man bara, men gud, och tänkte på det, men de är ju helt galna, och så sa de det där, och så gör de lite en kul grej, att det är jätteroligt att sitta och lyssna på deras föräldrars tokiga konspirationsteorier. Det är väl ingen big deal.
Ska men det ska förvarna eller ska han inte förvarna?
Nej, han ska inte förvarna, det ska bli en kul surprise. Ja, men
så sitter du där, så sitter de där två och bara så här, jorden är platt. Alltså, man måste ju ändå vara lite så här, alltså, det är väl bättre att hon vet så här, okej, det här är ett jorden är platt gäng.
När man närmar sig dörren och den är intäckt med folie.
Då vet
man
att nu.
De tar emot dessa
foliehattar.
Låter man. Ja, alltså, det beror på hur extrema de är. Nej, men jag tycker det kan bli en kul surprise.
Micke Tornving, vad säger du när du har fått fundera lite?
Det finns två vägar att gå här, tycker jag. Det ena är att välja fara också. Och det gällde Martinas väg som jag tolkar som att man gör en kul grej av det. Och då tycker jag nog att han ska förvarna henne och säga det. De här är helt jävla bananas på de här punkterna. Men annars är de väldigt bra morsor och farsor. Men just om de kommer igång på det här, då sätt på dig hjälmen och störtglasögon bara och
så åk, kör vi.
Och åk med.
Du tycker han ska förbereda henne,
ja,
lite?
Ja, det är det ena spåret. Det andra är, man vet ju inte hur tjatiga de är i sina konspirationsteorier. För en del av de här konspirationsteoretikerna som håller på, man vill ju bara slå dem på käften för att de är så tjatiga.
Ja,
det är ju som att höra en friidrottare prata om sin karriär på 70-talet och vilka skador de hade. Det finns ingenting annat att snacka om. Och då kan han ju säga åt dem, så här är det, den här tjejerna är jätteviktiga för mig och era konspirationsteorier, de får ni prata med varandra, men jag vill inte att ni tar upp dem. För ni blir väldigt tjatiga när ni gör det.
Men de kanske inte kan låta bli om det är så här, man häller upp mjölk så här, du vet att det inte är mjölk i mjölkpaketen längre. Du vet så, att de hela tiden associerar till sina konspirationer och kan inte hejda sig.
Är det väldigt roligt om Patrik och hans tjej, han pratar med henne förberedande och de preppar sig och nosar upp några två andra stenhårda, superspännande konspirationsteorier?
Nja, då tror jag att, du vet, alltså you're feeding a morbidly obese person. Alltså du vet, jag tror inte att man ska göra det. Det är som att då ångar de ju igång dem utav bara helskottar. Liksom.
Ja,
man ska aldrig ljuga med en mytoman. Alltså du vet, det går inte, för då börjar de bara bing bong, bing bong, bing bong. Det blir bara ännu värre. Liksom.
Jag bestämde mig också för ganska länge sedan nu att aldrig skämmas av någon annans vägnar. Om någon annan är pinsam så är den pinsam. Ja. Det är inte jag som säger eller gör det pinsamma.
Nej.
Den får i sånt fall skämmas för sig själv. Jag tänker att jag inte sitta och vara
medskämmerad.
Var och en får bära sin egen skam.
Ja. Och så sen om föräldrarna så här blir pinsamma och jobbiga, då är det de som är det. Det är inte Patrik som är det. Ja. Det tror jag är viktigt att komma ihåg, så att han tror att det är han som är det.
Och jag tror också så här att man ska liksom, att han ska visa sin flickvän att så här, ja, det är uppåt väggarna, men de är ganska härliga. Alltså du vet, så att inte hon, för det är det där när man liksom, jag tror att den här ex-flickvännen kan ha känt liksom att det är något konstigt med det. Om man är liksom, min pojkvän till exempel är ganska, liksom han har mycket värdighet, han är väldigt lugn liksom, men han har en mamma som är väldigt free-spirited liksom. Och jag och hon kommer igång liksom på 190 tillsammans. Och han är så fin med det. Jag har aldrig sett en sån fin mor och son relation att han är så här, hon är helt fantastisk vad han säger, och det kan jag tycka är så oerhört inspirerande.
Så, liksom. Så förbered lite, men omfamna.
Ja, och gör inte till så stor grej, det är väl lite kul, du vet.
Tack Farao, Martina och Micke för att ni kom hit och satt i dilemmapanelen.
Det var så lite.
Fantastiskt fint att få dela den här morgonen med er. Och du mejlade dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Vi byter såklart ut ditt namn så att du kan vara anonym. Hej!
Hej! Hej!